Thomas och Eva, har Michael Jackson varit en del av era liv?
Ja och nej. Det är ju inte min musik, men eftersom jag på 1980-talet följde med Music TV riktigt intensivt så kunde jag ju inte undgå hans musikvideokonstverk, som jag definitivt gillar fast jag inte var så inne för musiken.
Michael Jackson var den första artist som jag själv valde, som var en influens som kom någon annanstans ifrån än mina föräldrars skivhylla. Och jo, jag var ett fan när jag var 8-9 år gammal.
Det sa alltså Eva Pursiainen och Thomas Jansson, och själv heter jag Silja Sahlgren Fodstad. Och jag måste ju säga att min personliga upplevelse ligger ganska åt det där Thomas-hållet, frånsett det att jag bodde på landet och inte hade MTV. Så att för mig var det bara ljudet jag kunde höra. Men om man var ung på 80-talet så var det omöjligt alltså att missa Jackson. Men jag var då inte något större fan. Men däremot så var jag jättenyfiken på filmen om honom. För det hade alltså kommit en film som heter Michael, som då handlar om popkungen som dog 2009, 50 år gammal. Och i Kulturpodden idag så ska vi då prata om hurdan den här filmen är och varför den ser ut som den gör och vilka reaktioner den väcker. Men jag tänkte att eftersom du då, Eva, är den av oss som är mest sådär ett utpräglat fan och har en relation till Jackson, så får du gärna vara den som börjar med att berätta lite om honom.
Ja, något i saken hör att jag är född 1981. Så jag var 7 år gammal när Bad-skivan kom ut och han då utnämndes till King of Pop. Nå, i Finland så kom vi lite på efterkälken på den tiden, så att jag var nu kanske just då 8-9 när jag lyssnade på den här skivan hemma hos en av mina närmaste vänner, och hennes 5 år äldre bror hade alltid ny och cool musik som vi smyglyssnade på när han inte ännu hade kommit hem från skolan. Och vi var helt tagna av den här skivan som vi sen också hade hemma senare på CD. Och vi stod framför spegeln med varsin av min kompis mammas hårborstar som mikrofoner och försökte imitera Michael Jacksons rörelser och vi riktigt liksom svärma för honom. Och min väns bror hade också en sån här fotobok om Michael Jackson. Och där fanns ett foto på honom på röda mattan med Brooke Shields. Som det då man ville få att verka att de hade någon grej på gång då. Vi tog en kulspetspenna och hackade sönder Brooks ögon på den här bilden och stoppade boken tillbaka i bokhyllan och hoppades att hennes bror inte skulle märka någonting. Men det här var en period, och sen gick jag ju över till andra artister. När man är så där ung så då letar man efter sin identitet och byter favoritartist, som man byter strumpor. Så jag lämnade MJ för att gå över till mera grunge och sånt. Så jag lyssnade inte honom på flera år överhuvudtaget egentligen. Och var inte ens på hans konsert när han kom till Helsingfors, kan ni tänka er. Men sen i juni 2009 så var jag höggravid, stod i köket på vårt sommarställe när min bästis ringde mig och ropade i telefonen att vet du vad? Michael Jackson är död! Och jag hade ett ägg i handen, ett rått ägg, och det var väl meningen att jag skulle knäcka det i en stekpanna, men det föll i golvet och jag hade rått ägg över fötterna, och det här är mitt minne av Michael Jacksons död. Rått ägg.
Man kan ju verkligen lugnt påstå att din relation till Michael Jackson har haft många aspekter och varit sådär fysiskt påtaglig på ett fascinerande sätt. Ja, och jag tänker när du säger det här att Bad var på något sätt den där ingången i honom och hans musik, så då kan man konstatera att i filmen så spelar Bad en ganska avgörande roll. Men det är mycket annat som händer i den, och jag tänkte Thomas att du kanske får redogöra för vilken del av Jacksons liv det vi här i filmen så att säga utgår ifrån att ta fasta på mest.
No, egentligen har ju Bad inte så avgörande roll i ett annat hänseende, att filmen slutar där.
Jag tänkte liksom undvika att säga det för att inte spoila det, men okej.
Men det säger jag, och det måste ju sägas att filmen slutar där. Men kort sagt handlar den här filmen om tiden från att Michael är ett sådär 6-årigt popunderbarn med galet fin röst och rytmkänsla, då han blir en del av gruppen The Jackson 5. Fram tills det att han blir då poppens kung, The King of Pop, som Eva också nämnde. Och 1988 ska då ut på en stor turné för att promota just skivan Bad. Men mycket handlar, upplever jag, om hur pappan Joseph inte låter Michael leva någon barndom. Det är framförallt han vill att familjen ska vara i centrum och att se till att de 5 bröderna i Jackson 5 ska slå igenom och hämta pengar till familjen, vilket de ju också gör. vilket man snabbt ser att de flyttar från ett litet ödsligt hus där de knappt ryms till ett slott där det ser väldigt guldigt ut.
Ja, det var ju utrymme. Alltså 10 barn.
Mm, så de behövde ju utrymme, men också behövs det utrymme för alla djur som Michael skaffar. Han promenerar med en åsna och där är det en giraff som promenerar på gården och sådant vansinnigt. Men alltså sen när Michael blir vuxen och vill göra en egen grej av sin musik, av sin karriär, utan pappan flåsarna i nacken, så blir det förstås konfliktfyllt. Och en stor del av filmen handlar väl just om den här relationen och hur han ska, hur Michael ska slita sig loss och skapa sig ett eget liv. Sen är det ju en hel del musik förstås. Mycket av det faktiskt med brorsonen Jafari Jacksons röst. Och som man har blandat lite med Michaels ursprungliga röst också. Och det är ju en mycket speciell ingrediens i den här filmen. Att det är en Jackson som spelar Michael. Och på ett så nästan spökligt sätt återskapar Michael Jacksons mimik och röst. Och liksom ständiga, vita, stora, osäkra leende. Och så slutade filmen då han ska ut på den här turnén 1988, innan alla kontroverser.
Ja, jag tycker här så sätter du fingret på många saker. Jag tycker om det där ordet speciell, för att det här är nog en speciell film på något sätt att förhålla sig till. Och jag måste säga att jag skulle då skriva en recension av den här. Vi var tillsammans och tittade på den och vi kunde ju då utbyta så här spontana reaktioner när vi kom ut från salongen och det var ett visst känsloläge. Och sen skulle jag sätta mig ner samma dag och skriva recensionen och jag insåg att det är sällan jag har så svårt för att skriva någonting som när det gäller den här. För att du vill å ena sidan förhålla dig till den film som finns. Sen kan man förhålla sig till den film som man nu vet att var tänkt att finnas. Jag menar, det här är en film som ursprungligen såg lite annorlunda ut. Man hade alltså ett annorlunda manus, man hade redan spelat in ytterligare material och tanken var ingalunda att man skulle helt kringgå den här aspekten med de här anklagelserna som riktades mot Michael Jackson då efter 1988, där filmen slutar, alltså på 90-talet och därifrån framåt. Men det visar sig då alltså i ett mycket sent skede att eftersom Michael Jackson hade gjort upp med den första pojken som då på 90-talet väckte anklagelser mot honom gällande sexuella övergrepp. Det fanns en klausul i den överenskommelse de gjorde om att denna pojke aldrig får figurera i något filmsammanhang. Och det gjorde då att man måste så att säga redigera om den här filmen. Och det är det som många har talat om nu, att det här är en film som på sätt och vis saknar en tredje akt. Vissa små trådar i filmen pekar framåt mot någonting som kanske eventuellt komma skall. Men filmen slutar då, precis som du säger Thomas, där i Bad och 1988. Och då behöver man inte befatta sig med vissa saker. Och då är det liksom det att den här, man kan inte kringgå det att Michael Jackson haft en enorm inverkan som artist. Han är en milstolpe i musikhistorien och allt det här. Men då kan man inte låta bli att fråga att den här filmen, blir den någonting mer än ett sånt här idolporträtt? Eller finns får ni veta någonting om människan bakom artisten via den här filmen?
Ja, när vi kom ut ur den här biosalongen och diskuterade vad vi hade sett, så sa jag att jag inte kan riktigt lägga fingret på vad det är för en känsla jag har. Jag var så att jag förstår inte vad det just har sett kanske. Men nu var det ju milt äckel som var den där känslan sen. Och det är just det här svåra med att jag gillar mycket av det jag såg, för att det var liksom inte en chans att jag kunde sitta still i stolen under de här sång- och dansnumren. Det var så medryckande. Jag satt där och gunga med huvudet och klappa med foten och så här. Men samtidigt kan man ju inte låta bli att veta det man vet. Verkligheten är den är. Samtidigt som han var ett geni och världens absolut största stjärna någonsin hittills, helt utan like King of Pop, så var han också en man som anklagades för många väldigt sjuka förhållanden till unga pojkar. Och jag säger nu anklagades, för han fälldes ju aldrig.
Nej.
Men har man sett dokumentären Leaving Neverland, så är det ganska övertygande. Så. Ja, alltså jag vet inte om jag kan titta på den här filmen utan att tänka på att den försöker måla upp en glansbild av MJ och porträttera honom som ett slags Peter Pan. Och jag sa, det är som en hal tvål och en vacker bild, men ingenting som man kan få grepp om.
Alltså det är ju definitivt en film för fansen. och ingenting annat upplever jag. Och de kan säkert se på den här filmen från ett så att säga rent bord. Jag tror de facto att de längtar efter en sån här film där allt får handla om en bild av Michael Jackson som passar in i det här varumärket som sen går att sälja. Att personligen så tyckte jag det var ganska jobbigt att se den här filmen.
Mm. Ja, jag tror att det finns liksom säkert en hel generation av Michael Jackson-fans som inte ens levde när allt det här hemska Michael Jackson kom fram. Och att man har på en helt annan distans till honom därför och på något vis därför kan skilja på den här personen och verket, för att det är inte ens egen barndomsidol som det handlar om.
Nej, men det blir en underlig gråzon. Jag menar, även om jag tycker sådär som recensent att det alltid är på något sätt det verk man har att ta fasta på som är det som man ska utgå ifrån. Men det är så jättesvårt att inte inse att det kunde ha blivit någonting annat och att det borde ha blivit något annat. Och jag kan ju säga så här ut filmperspektiv, så det är att filmmanus är skrivet av John Logan som bland annat har skrivit Gladiator och riktigt alltså sådana här stora filmer. Jag tror att han har varit Oscars nominerad som manusförfattare 3 gånger. Och så är filmen regisserad av Antoine Fuqua som är känd för Equalizer-serien och överhuvudtaget gjort alltså riktigt, riktigt Training Day, så här Oscars vinnande film. Alltså det här är ju folk som vet vad de pysslar med. Och jag har svårt att tänka mig att de har gått in i det helt sådär med ögonen förbundna och tänkt att men nu gör vi bara ett idolporträtt. Att man kan liksom ana det där, att någonstans hade funnits en annan drive också i vad det är man vill ha sagt. Men sen när man tittar vidare i listan över filmskapare och då kanske framförallt producenter, och man inser att större delen av producenterna har antingen är familjen Jackson eller har en mycket nära anknytning till familjen Jackson, så vaknar ju ens misstankar redan innan man går in i biosalongen att okej, att vad ska det bli av det här? Och ändå är det just det att jag håller helt med dig, Eva, att jag liksom satt också och var så här wow, att de där musiksekvenserna är helt allting omvälvande. Och som du, Thomas, sa, att jag menar, Jafar Jacksons tolkning är liksom sådär att du sitter och nyper dig i armen emellanåt på riktigt. Att hur nära kan man komma den här rollgestalten? Och man skulle så gärna unna publiken att bara gå in i den här euforin kring att wow, så här häftigt blir det. Men det är ju nog är det ju besvärligt. Men vad tycker ni liksom att funkar bäst i den?
Danssekvenserna. Jag tänker inte så där att musiken var fantastisk, för den är ju den för mig känns den studioproducerad mer än live. Däremot danssekvenserna måste ju vara live, de kan man ju inte liksom fixa till i efterhand. Så de är oerhört snyggt återskapande. Speciellt tänker jag scenerna runt videon av den här Thriller-låten, hur man bygger upp koreografin, bjuder in gäng som ska söka de här rätta rörelserna och hur den sen spelas in. Och inte minst kampen om att få den spelad på Music TV. Dels för att den var ju över 10 minuter, den var väl typ 14 minuter lång, vilket är ett helt omöjligt format för en musikvideo. Och innan dess hade ju inte en enda icke-vit artist fått fram sina videon på Music TV. Så den här kampen kring det är mycket intressant. Så det tyckte jag var snyggt gjort. Det var
det var ju sannoliken en milstolpe det där. Och fast ganska lite tog de ju överhuvudtaget fasta på att de var svarta artister. Och på 60-talet var det inte alls sagt att det var en så hemskt skön tillvaro det heller, ur det perspektivet. Och man nu ska föra fram någon annan kritik här, fast du egentligen frågar om vad som funkar, så var det ju nog jättemycket. Det var bara Michael, alltså den filmen hette Michael och den handlar bara om Michael. Hans brorsa hade kanske 5 saker att säga, allt som allt. Och pappan fick en stor framträdande roll, ja, men allt som alla andra gör där stöder Michael. Så här. Men jag håller med dig, Thomas. Sång- och dansnumrarna, helt prima tavara och det där. Och jag, alltid när någon är, det var oberoende vad det handlar om, alltid när någon är så otroligt bra på någonting så blir jag så här rörd. Mm. Att liksom, jag får en klump i halsen och tårar i ögonen när någon är superbra. Alltså, jag blev opererad i axeln för 3 år sedan och när den där läkaren förklara vad han skulle göra och alltihopa, så jag, liksom, jag blev helt... Gud, vad du är bra! Mm. Och det på något vis var en sån reaktion där också, för att det var nog ojummi. Mm.
Ja, men alltså, det är ju någonting med att man spelar också med alltså, publikens förväntningar. Jag menar, vi vet vad Thriller kommer att ha för en roll i musikhistorien. Vi vet ju vart det är på väg. Och det är så himla fint att få vara med på de där första stapplande stegen just när han börjar ta ut någon ton. Mm. Man inser att nu kom en tanke i hans huvud och sådär. Men för att jag inte helt ska upprepa vad ni har sagt, så tänkte jag att en sak som jag nog tycker också mot bakgrunden av det att man låter förstå att det fanns en tredje akt som då inte kommer in i filmen, så tycker jag att alla de sekvenser där du i princip bäddar för en slags, inte kanske en förklaring till, men en någon slags antydan till när saker börjar gå av rullorna, görs ganska snyggt. Alltså just det här att vi inser att han fastnar i den där barnfasen och att han aldrig riktigt får leva ut den sidan medan han är barn, och att det därför på något sätt hänga kvar. Visuellt sånt här att man ofta har Michael bakom ett fönster. Filmen börjar med att han sitter och tittar ut genom ett fönster. Man får liksom den här bilden av att han är instängd i en egen verklighet på något sätt. De sakerna kan jag tycka att är helt snygga, och samtidigt hur man smyger in det här att han då börjar bli fixerad vid sitt utseende och sådana här saker är, det smygs in. Det är bara det att det får aldrig någon uppföljning.
Det får aldrig utlopp på något sätt.
Nej, det blir liksom
helt... Samtidigt tycker jag att också det blir lite problematiskt då man vet vad som kommer att hända. För mig fungerar det som ett slags, hur ska jag förklara det, vittvätt, liksom, att man förklarar att ja, men han var ju så fin med barn och han satt tid och pengar på att göra utsatta barns liv lätt. Och han var själv fast i barndomen. Vi måste ju förstå att han umgicks med barn och att det var naturligt för honom att umgås med barn. Att, kan se det som att det är snyggt planterat, men jag ser det som att nu förklarar vi. Michael var god egentligen på alla sätt.
Nej, och det har ju filmen fått jättemycket kritik för, att den framställer honom nästan som en slags Jesus-gestalt, att man tar fasta på det här att han vill förena världen genom musik och dans och hela världen och sånt här.
Fast Heal the World-låten kom först långt senare, så nu är det ju den låten som börjar spela i ens huvud när han går och hälsar på sjuka barn på sjukhus och sånt.
Mm.
Och massa one-liners som serveras det här med. Dialogen är ju fruktansvärt täckig. Och den är så övertydlig. Och det kommer just de här, hur man ska beskriva Michaels tankar där. Jag måste sprida glädje, det är mitt öde. Och låt ditt ljus lysa. Och jag menar, ingen människa pratar ju på det sättet. Utan dialogen finns där för att berätta vilket uppdrag Michael hade. Liksom.
Så här ska ni tänka om honom.
Ja. Jo, och samtidigt så kan jag ju tänka så här att jag menar, han är en, nu är det här inte något försvarstal någonting, men jag kan tänka mig att man har tänkt, i och för sig, familjen Jackson, det ska ju också sägas när vi talar om de här syskonen, så det som ju sticker i ögonen är att Janet Jackson existerar alltså överhuvudtaget inte i den här filmen, nämns hon inte ens vid namn. Hon har då inte velat befatta sig med den, och det är då en förklaring till varför hon inte finns i filmen, men det är ju helt absurt att tala om familjen Jackson utan att nämna henne alls. Och det säger ju, det ger en också en sån här känsla av att det här är verkligen en film där man har anpassat saker till det man vill föra fram. Men samtidigt, när det gäller det här med hur han är och att tala i sån här klischéartade one-liners och sån här, jag menar, det är någonting lillgammalt över honom från första början. Och det kan man ju tänka sig i den här världen där han liksom börjar stå på scenen från det han är liksom i knähöjd. Så har du ju vuxit upp med vuxna människor och kanske pratar på ett kökigare sätt, kan jag tänka mig. Så att jag kan på något sätt där också ana en tanke med det.
Ja, så jag håller ju alltid med föregående talare, så jag nickar åt er båda.
Men jag tänker också, nu är det är så genomskinligt det här familjens inflytande, för också pappans, han är ju våldsam och ska kontrollera familjen så totalt, men han någonstans bakom det får man ju bilden att det han vill är det bästa för familjen.
Mm.
Och när du, Eva, sa att man inte får någonting av de här andra bröderna, så tycker jag samtidigt att det ser man också att familjen vill lyfta fram familjen. Att den live-musiksekvens som är längst i hela filmen är Jackson 5 på sin reunion-turné. Inte Michael, fast hans musik är så oändligt mycket mer intressant än det som är Jackson 5s musik på 80-talet. Och ändå är det den som får jättestort utrymme. Där tyckte jag att, vad sysslar de med? Hur kan det vara så här? Och då är det just den här känslan av att familjen.
Men sen måste man ju konstatera också att pappa Joe Jackson här då, som tolkas av Coleman Domingo, som gör det tycker jag nog jättebra, men det är ju utan tvekan så är han ju ganska endimensionell. Det var någon filmkritiker jag lyssnade på som sa att han har inte en enda scen där han ger uttryck för någonting mänskligt. Att han är allt igenom the bad guy.
Ja.
Och det är också lite fascinerande att man har valt en så enkelspårig tolkning, för att den här filmen väcker ju massor med frågor. För den som inte är insatt i hela Michael Jackson världen. Så jag satt och funderade på, men hur kunde denna pappa som jobbar som arbetare plötsligt inse att hans barn är supertalangfulla? Och hur kunde han på något sätt ha en sån här plan kring hur han skulle få fram dem? Och just den här aspekten med svarta artister i slutet av 60-talet, hela den biten, det på något sätt blir ingenting av det tema.
Nej, det får man ju inte få veta, att han själv också var alltså hobbymusiker. Och jätteivrig på att spela musa på 50-60-talet. Och där började. Men han är nog bäst bara framme med bälte och ställer krav. Och säger helt i början av filmen att there are winners and losers. Att antingen är du en vinnare eller en förlorare. Och det som Michael ju sen blir är ju en vinnare.
Sen var ju den svarta musikscenen stark på 60-talet. Att det ser man ju att de börjar ju med att söka danshallar som var för icke-vit publik och icke-vita artister. Och det stora skivbolaget Motown, som de fick kontrakt med 68 väl, The Jackson 5, så var ju uttryckligen en kanal för den svarta musiken. Och det var ju ett bolag som hade enormt genomslag på den tiden. Så det förklarar ju också varför man kunde komma från, så att säga, marginalen och ändå slå igenom så stort.
Det här med aspekten om man är svart eller vit är ju också någonting som man lite så där berör mellan varven. Jag menar, det blev ju allt mer absurt ju längre Michael Jacksons karriär blev. It doesn't matter if you're black or white, sjunger han, och samtidigt så är det som han skulle ändra helt färg själv. Och samtidigt i filmen här så väver man också in sådana repliker där han säger man black and I'm proud. Och man vill vara alla till lag. Så sen i senare musiksekvenser i filmen så är man jättenoga med att i publiken ska det synas av alla färger och åldrar och whatnot för att visa att han var allas artist. Men hej, nu har vi diskuterat den här aspekten ganska långt och många gånger nuddar vi det där som ju är elefanten i rummet. Det vill säga de här anklagelserna som väcktes mot honom då i början av 90-talet om att det nu inte bara var att de åkte rutschkana där i hans Neverland, utan att den här relationen till de här unga pojkarna gick helt överstyr. Och det kan man ju inte alltså blunda för när man går och tittar på filmen. Och jag tyckte att det var lite så ögonen fallande också att den här filmen Living Neverland, alltså dokumentären, som för övrigt finns på arenan i två delar som man kan gå in och titta på där. Den kom alltså 2019 och gav upphov till ett ramaskri i världen. Och bara några månader senare så kom då nyheten om att man ska nu då göra en spelfilm om Michael Jackson, som då är den film vi har idag. Så det gör ju också att man genast tänker att okej, att här fanns det nu ett behov av en annan skildring av honom. Men efter då att den här dokumentären hade kommit och medan debatten kring den vad som hetast, så talar man ju jättemycket om det här att okej, kan man skilja på artisten och kan man då fortfarande lyssna på musiken trots att man vet vad den här människan då eventuellt har gjort sig skyldig till. Och det talades om att nu kan vi inte mera spela Michael Jacksons musik i radio till exempel. Hur förhåller ni er till den bilden?
Jag tycker att det här är en jättesvår fråga att svara på. Jag lyssnar ju inte på hans musik längre då. Så det var inte någonting jag behövde ta ställning till personligen. Att är det här någonting jag ska sluta med på det viset? Att är jag ett dåligt fan eller ingen fan? Alltså att jag heller inte såg den här filmen då den kom, utan först senare. Men man läste ju allt som skrevs då förstås. Det är ju inte så att liksom, om det är någon som har nu där ute befunnit sig med huvudet i sanden så. Ja, det kom upp den här frågan så där egentligen mer. Aktualiserades mer först senare när mina barn plötsligt började spela Michael Jackson från sina egna spellistor när vi har åkt bil runt omkring i landet här. Och då blev det genast som att ska jag nu förklara för dem att vad det här är för en typ och varför jag hajar till när det börjar komma smooth criminal ur högtalarna här. Och då blir den här frågan genast mer prekär och jag vet inte om jag kan svara på den. Att ska man skilja på personen och verket? Och jag såg Leaving Neverland på nytt igår. Och Wade Robson som är en av de här männen som är med där i dokumentären och beskriver väldigt grafiskt allt som deras relation gick ut på. Eller som hände mellan honom och Michael Jackson. Så som han säger i dokumentären så ingen bestrider att Michael Jackson var en helt otrolig artist. Och citat, jag älskade honom i många år men samtidigt utnyttjade han mig sexuellt i 20 års tid. Som en person som utsätts för sexuella övergrepp av den här mannen, Michael, kan säga så här så kan jag kanske också lyckas förhålla mig till att det här inte är en enkel fråga att svara på. Alltså det är dubbelt, det är liksom många saker här nu samtidigt. Och sen berättar ju Robson aldrig om han också, om han lyssnar på MJs musik längre, men jag tvivlar ju på det. Och det där, nu så vill ju både Wade Robson och James Safechuck som också är med i den här Leaving Neverland ha ersättning från Michael Jacksons företag eftersom de anser att de personer som arbetade för artisten Jackson möjliggjorde övergreppen. Och en rättegång så kommer att äga rum senare i år, i november. Och det där, jag vet inte, säg nu något Thomas, något smart. För jag är helt nu i en återvändsgränd, märker jag.
Nej, jag tycker ju också att det är en oerhört komplicerad fråga. Alltså i princip tycker jag definitivt att man ska kunna skilja mellan verk och konstnären. Så i nästan alla fall säger jag ja. Jag minns att jag just i det här fallet, jag var efter dokumentären och diskuterade just den här frågan 2019. Jag har ingen minne av vad jag sa då. Men jag misstänker att många då var överens om att nu ska vi inte spela Jacksons musik och vi ska inte lyssna på den. Och de facto så gick ju lyssningarna enormt mycket ner just den tiden. Jag såg just en siffra att mellan 2021 och 2023, lite senare, så är den globala konsumtionen av hans musik på streamingtjänsterna ökat med 40%. Att det verkar som om inte så många människor bryr sig om det här mera. Jag tänker väl så här att jag tror inte jag skulle stänga av radion om jag skulle höra musik från honom. Jag skulle inte bojkotta honom, hans musik på det sättet 100%. För mycket av de där låtarna är ju trots allt fina. Men jag skulle aldrig köpa en t-shirt eller ett album eller ens spela hans musik på någon streamingtjänst. Så att liksom undvika att vara med om den här businessen som ju är familjen. Det är kanske det som är det jobbigaste för mig nu. Att här är ett familjeföretag som gör business, förtjänar jättemycket pengar på hans musik och försöker med alla medel dölja allt missbruk och få alla människor att glömma bort det. Så det upplever jag är ett stort problem. Det som också är lite intressant är, och som jag har sett folk spekulera om, att hur skulle diskussionen gå om Michael Jackson ännu var vid liv? Då tror jag det på riktigt skulle vara svårt att göra business på hans musik. Men i och med att han är död så kan man, ja, då är situationen en annan. Och det är också jättekonstigt.
Ja, just det där att han är helgon förklarad. Så då han blir liksom för fansen speciellt och en sån Jesus-lik figur och som alltid kommer att ha en sån här upphävd position på något sätt. Han är onåbar. Och då det blir liksom utanför all rim och reson för många. Man har sittat de här klippen på fans som har sett Leaving Neverland och sen videobloggar efter det på YouTube. Det är liksom sådär, hur täcks man säga sådana saker i full självförnekelse? Det går mig fullständigt förbi, alltså det förstår jag inte. Vem som helst som har någon sorts, alltså ur mitt perspektiv, vem som helst som har sett Leaving Neverland och har någon sorts...
Så är det svårt att dra på den där strängen att men det kom ju aldrig någon dom.
Nej, det är just det. Det kom aldrig någon dom och sen dog han.
Mm.
Och jag tänker också, nu görs det ju, det har gjorts mycket musikaler kring hans musik. Och det upplever jag också är är jätteproblematiskt. För det går ju igen ut på att nu ska man få tjäna jättemycket pengar på hans musik och dölja allt annat. Allt ska handla om den här musiken. Och det blir nog för mig problematiskt. Jag skulle aldrig gå på en musikal. För då är man igen en del av businessen kring hela det här.
Ja, musikalen till sitt väsen är ofta mera glitter och glamour också som uttrycksform. Jag kan ju tänka mig att den här filmen är ju extremt bekväm just ur ett fanperspektiv i och med att du kan på riktigt säga att men här fanns ju inga problem, för det här är tiden före. Och jag menar, om man ska tala om Michael Jackson som en milstolpe i musikhistorien, så det är ju det där Thriller-albumet som fortfarande är det mest sålda albumet ever. Och jag menar, man kommer ju inte ifrån, och det är det som är det svåra, att det genast blir så där att om man är minsta kritisk så då inser man inte hans storhet som artist, och det är ju det man försöker hela tiden. Man måste liksom säga det 1000 gånger att jag tycker att han är en fantastisk artist, men det finns ett litet aber här. Och sen är det, jag menar, just det här med pengar, nu är det ju otroligt svårt att komma ifrån att så otroligt mycket kretsar kring pengar. Det är ekonomiska intressen i det mesta som händer i anslutning till Michael Jackson. Men jag menar, nu har vi nu konstaterat här nu då i flera repriser hur dubbel man känner sig inför den här liksom tittarupplevelsen och vad det man ska ta ställning till. Jag kan också känna så där lite att jag satt lite med en klump i halsen inför Jafar Jacksons tolkning, alltså han har aldrig spelat en roll tidigare och nu gör han den här perfekt, men han på något sätt blir en kärna genom att spela en kärna i vars skugga man alltid kommer att stå. Att hur kommer att Michael Jackson var fast i sin egen tillvaro, hur ska Jafar Jackson komma ur det här nu att han är liksom Michael Jackson? Att det är som att de där ringarna på vattnet försvinner liksom ingenstans.
Ja, men alltså det där är också på något sätt att tänk hur starkt grepp den här familjen har om hela den här, liksom hela det här varumärken, när den som duger att spela huvudrollen är en av dem.
Mm. Ja, och en talangfull familj.
Ja, precis.
I det går generationer bara det här att kunna sjunga och dansa som om man aldrig hade gjort annat. Men jag tänkte att eftersom vi nu då ändå har sett filmen, jag vet många som säger nu att nu tänker jag inte gå och titta på den. Av de orsaker vi har nämnt och sådär, att man kan också välja den vägen. Men om man har sett den som vi har gjort, så, och nu har vi då hört hans musik på nytt, även om den inte har spelats så flitigt i radio de senaste åren, så fanns det något musiknummer, någon låt som ni inte kunde skaka av er efter den här filmupplevelsen?
Ja. Det var väl kanske lite dramatiskt sagt det där, att det inte går att skaka av sig den upplevelsen. Det tycker jag väl nog att det, min syn på hans musik har nog inte förändrats, ska vi säga så, via den här filmen. Men fortfarande tycker jag att många låtar är bra. Mm. Visst såg man Billie Jean i något skede.
Den spelas åtminstone.
Ja, men ja. Det man såg inte hända, den fanns där nog. Men
just det, ja. Kanske det är den som jag skulle välja, om jag skulle måste välja någon.
Ja, no, jag var ju nog tillbaka där i barndom, inte har jag tänkt på de där barndomsminnena på länge, men det är jätteroliga och varma minnen från när vi har stått och spökat ut oss och haft spektaklar oss framför spegeln och lekt att vi är Michael Jackson och Janet Jackson också, som vi gillade då med min vän när vi var små brudar och ännu oskyldiga, så nu var jag ju tillbaka där. Eller när det spelades där Jackson 5's ABC, så då är jag igen ett barn på baksätet i en bil på väg upp till Österbotten och lyssnar på en samlingsskiva med 60-talshits där den här låten fanns. Så att det väcker fram såna minnen hos mig. Och de är liksom på något vis i sån bjärt kontrast till allt som man sen också känner för mannen. Så en ganska konfliktfylld känsla lämnar man ju nog biografen med.
Och jag som inte var något större fan när det begav sig, så ändå i filmen så kunde jag liksom känna det där, de där kalla kårarna när han sitter där i studion och de funderar förtvivlat på vad det där albumet ska heta. Och de testar då olika namn. Ska det nu heta Beat It eller Billie Jean eller vad ska det vara? Mm, och så inser man då att det blir då Thriller. Och i den där stunden när du inser att vitsig, en skiva med alla låtar som är hits. Att det är helt amazing. Och fast jag inte är något fan, så alla de, jag behöver bara se den titeln, så spelar låten i sin helhet i mitt huvud. Att jag tycker ju, jag tycker att den här filmen, musiknumren tycker jag görs otroligt fint. Och när jag sa skaka av sig, så det handlar inte bara om att nu ska jag liksom glömma att jag sitter, utan jag tycker tvärtom att de där låtarna som gör ett intryck som man bär med sig, kanske snarare än vill skaka av sig, att musiken är ju jättestark. Men den tanke som sen efteråt blir hängande hos mig är det här, hur otroligt tveäggade många av de där titlarna är i dagens läge. Jag menar att du har låtar som heter Smooth Criminal och In the Closet och Bad. Det får liksom andra undertoner än det kanske var tänkt då.